Härligt ser. Jag ska predika. Jag tänkte innan jag predikar läsa en nyhet tänkte jag läsa. Jag läste SVT Nyheter i veckan, jag vet inte om ni läste den. Vad är det som kommer att vara trendigt 2025? Är det någon som har läst den? Ja. Så nu ska jag läsa vad profet Moa Lindstedt, eller journalist, skriver här. Varje år gör ungdomsbarometern en trendrapport över det som ser ut att trenda nästa år i åldrarna 15-24 år. Är någon i den åldern här? Ja, bra, bra. Nu är årsrapporten här. Den bygger på svar från 17 447 unga personer. Bland annat så önskar unga, de ser fram emot ett tv-spel som heter GTA 6. Det står högt på listan. Det trendar. Jag vet knappt vad det är, men det är säkert inte bra. Jag undrar i mitt bakhuvud att det är ett olämpligt spel, men det ska trenda i varje fall. Så fortsätter de. Likaså säsongen, uppföljning av säsongen, tv-serierna Squid Games och Stranger Things. Det längtar de efter, att det ska komma nya uppföljande där. Konsertmässigt vill unga gå på spelningar med gamla band som lagt ner men gör comeback nästa år, som Kent och Oasis. Kanske ni äldre också vill gå på. Ungas vurm för nostalgiska uttryck går som en röd tråd genom hela trendrapporten. Här listas allt från nytt liv hos bloggplattformen Tumblr. Säger man så? Tumblr. Ja, tack. Bra. Du ser, jag är 47. Helt fel. Till skinny jeans återkomst. De vill att, det är jag. Jag gillar också skinny jeans. Inte så här stora som ni har på er. Eller vad det är. Antifit. Eller vad det är. Ja, ja, spelar ingen roll. Förlåt. Dessutom anses balansen. Balans. Både digitalt och konsumtionsmässigt blir eftersträvansvärt nästa år. Även andlighet och religion ligger bra till. Så man kan tro, och ska man tro ungdomsbarometern, kan Jesus bli bland det hetaste hos ungdomar 2025. Det är bra. Eller så är det inte det. Jag tänkte på det. Det är ju härligt. Om det är, han börjar trenda, men samtidigt när Jesus blir trendig. Vad har hänt då? Nej, men man får fundera lite. För han är ju sällan det i Bibeln. Det är ju vissa som följer honom, men många lämnar. Men han är trendig och vi tror att det får bli så. 2025 ungdomar, då är unga vuxna. Då är det bara ut och vittna, för där kommer det finnas en stor målgrupp som vill möta Jesus. Han blir trendig. Det har inget med predikan att göra, men nu har jag fått min bibel. Så nu ska jag börja predika och så ska vi be en bön för den här gudstjänsten. Tack Jesus. Tack Jesus för att du är här, Herre. Tack för det här dopet vi har fått sett. Tack att du faktiskt får bli den som människor talar om under 2025. Det är det vi längtar efter. Så människor, fler får höra om dig, förstå vem du är och ta emot dig i sina liv. Och få uppleva frälsning faktiskt. Tack Jesus. Jag ber att vi som församling ska kunna vara där i det här sökande bland unga vuxna, unga och ungdomar, Herre. Och visa och peka på dig hela tiden, Jesus. Tack att det får bli en sån tid, Herre. Vi ber för den här predikan. Jag ber att du talar i Jesu namn. Amen. Vi ska slå upp Jesaja 40. Därför att det är många adventstexter och Jesaja 40 är en fantastisk text i adventstid. Och idag, för 2 veckor sedan så talade jag om att kungen kommer. Och idag ska jag tala om att kungen är ju här. Och jag vet, jag går före adventstid. Det betyder ankomst, men kungen är här och det betyder vissa saker för oss. Och så har jag läst igenom olika adventstexter och så har jag fastnat i Jesaja 40. För det är en väldigt, från Jesaja 40 egentligen och hela resten av Jesaja är det bara bra texter. Innan är det väldigt mycket dom och svårigheter. Men från Jesaja 40 och hela vägen där till kapitel 66, läs det. Det finns så mycket gott där att hämta. Men Jesaja 41 till 6 så står det så här. Trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut och dess missgärning är försonad och att de har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren, bana igen väg i ödemarken för Gud, för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land ska bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. ty Herrens mun har talat. Den här texten tänkte jag gå igenom. Jag tycker det är en fantastisk text. Jag har tre saker att säga om texten. Jesaja är en av de stora profeterna i Gamla testamentet. Som jag sa, det finns så mycket goda ord. Oftast när man memorerar bibelverser så är det Jesaja där i slutet. Det finns så mycket gott där. Om ni memorerar bibelverser, det vet jag inte. Men när man läser och blir inspirerad så är det här. Under kung David så blomstrade ju landet Israel. Det var ju fantastiskt hur det växte och bredde ut sig och blomstrade. Men sen händer någonting i landet. Det blir splittrat, det blir uppdelat. Efter kung Salomo så delas landet. Stammarna blir splittrade. Människor flyr landet och lever i exil. Assyrierna kommer och intar landet. Sen kommer efter assyrierna kommer babylonierna. Och sen kommer, och nu har jag glömt bort min kyrkohistoria, spelar ingen roll. Men det kommer perser och det kommer greker och så kommer det romare, ni vet hela det där. Men just under assyriernas tid, det är då Jesaja trädde fram och är en profetröst. När människor lever i exil, när landet är i splittring, stammarna liksom strider emot varandra, vilken kung ska vi ha och kampen. Och då kommer dessa ord, och det är inte domsord utan det är tröstens ord till folket i exil. Och då säger Gud, trösta, trösta mitt folk. Och när Gud vill poängtera något så säger han det flera gånger. Har ni tänkt på det? Han upprepar sig hela tiden. Det finns inga utropstecken, det finns inga sådär, utan han upprepar och säger det. Två gånger, trösta, trösta mitt folk. Det är profeten som ska trösta landet, folket, Israel. Det första vi säger idag, trösten är här. I adventstid finns tröst. Inte bara för dem där och då, den finns för oss här och nu. Det är så många som behöver tröstas just nu. I vår gemenskap, i vårt samhälle, i vår värld. Men världen behöver inte mer krig, behöver inte mer hat, behöver inte mer våld. Behöver inte mer hot och dom, mer splittring. Vi behöver trösterika ord, den här världen. Och så säger Gud till profeten Jesaja, tala ljuvliga ord över Jerusalem. Det behövs ljuvliga ord i den här tiden. Från Jesus, från hans ord, från dig och mig, från våra munnar. Kanske du också behöver höra ord från honom. Kanske du också behöver tröst idag. Den finns. Tröst är inte bara något för barn. Det behöver vi vuxna också. Ni som har barn, ni vet. De kommer och gråter och man tar dem i sin famn och man säger att det kommer att gå bra. Fast man inte vet hur det kommer att gå. Men man säger det ändå. Därför att man tröstar, man stöttar, man styrker. Den trösten kommer Gud med till sitt folk som är liksom långt borta i exil. Så säger han, trösta. Så här står det i andra Korintherbrevet 1:3-4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader och all tröst Gud. Det är sån Gud det. Han är tröstens Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva fått från Gud. Han tröstar dig i din kamp, i dina svårigheter, där du kämpar med. Så kommer Gud liksom som en stor famn. Det kommer bli bra, jag är med dig. Så ger han det till dig vidare och ger till andra som behöver tröst i den här tiden. Trösten har anlänt, säger jag, genom Jesus, barmhärtighetens Fader, tröstens Gud. Folket levde långt borta från Gud, i exil. Och så kommer profeten och talar de här orden. Och så säger han, dina missgärningar. Alltså, genom sin bortfrånhet från Gud så har någonting drabbat dem. Men dina missgärningar är liksom förlåtna, glömda. Ljuvliga ord. Ibland lever vi också i exil. Ibland lever vi också på ett sätt en bit bort från Gud kanske. Av olika anledningar behöver inte alltid vara synd faktiskt. Av olika anledningar så är man en bit bort från Gud. Av någon anledning känns han frånvarande eller på distans. Kommer de här orden, ljuvliga orden. Tröstens Gud ska trösta dig. Din vedermöda är slut. Dina missgärningar är dig försonade. Ord från Gud som löser oss, som lyfter oss. Allt detta beror ju på Golgata. Allt detta beror ju på korset. Jag vet att det är advent, jag vet att det är juletid, jag vet att det handlar om ett barn. Men att du har fått dina synder förlåtna, att dina missgärningar kan förlåtas, det beror ju på att han utgöt sitt liv för oss på Golgata kors. Att de här männen kan döpas och få börja ett nytt liv som ni såg här, det beror på att Jesus har dött för dem. Utgjutit sitt blod för dem och förlåtit dem, precis som för oss. Så allt beror på vad han har gjort på korset. Att vi kan uppleva tröst, stöd och styrka i den här tiden. Trösten är här för dig. Och allt handlar om att han är nådefull och god. Kom ihåg det. En nådefull Gud vi följer. Det här är gratis, en gåva från Gud till dig. Inte prestation på något sätt. Det kostade honom allt. Det kostade honom lidande, slag. Det kostade honom korset. Det kostade honom att bli uppspikad. Det kostade honom allt. Han dog för dig. Men för att också du ska få uppleva hans nåd, förlåtelse, tröst och börja ett nytt liv med honom. Inte bara de här tre som döptes idag. Kom ihåg när du döptes, när du blev frälst. Behöver du tröst så finns den hos Jesus. Han är barmhärtighetens fader och tröstens Gud. Trösten har anlänt, är min första tanke utifrån den här texten. Det andra ska jag säga, vägen har jämnats. Är min andra poäng, eller punkt. En trepunktspredikan idag. Det är en pingstpredikan. Halleluja, Marcus. Vers 3-4 står det så här. Så står det så här. En röst ropar i öknen. Det här har vi hört i adventstid. Bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Varje berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land ska bli slät mark. Alltså vägen har jämnats. Det här är rader som man läser i, som jag sa, i tredje advent. Den här rösten sägs enligt alla fyra evangelier liksom tillfalla, profetrösten tillfaller Johannes döparen. Det här är hans, ofta hans dag, tredje advent. Man talar om honom. Du vet, när en kung skulle besöka en stad, brukar man beskriva den här, så skickas ju förtrupper ut. Så skickas ju spejare ut på något sätt och kolla hur är marken, hur ser bergen ut, är de för höga att bestiga, hur är dalgångarna, kan det bli något bakhåll eller något, kan vi bli överfallna där, hur ser vägen ut, är den för sten, är den för krokig, är det för många idag potthål eller vad det kallas i vägarna. Alltså på något sätt så spanarna kollade vägen och så kunde kungen anlända till staden. Och Johannes döpare hade den rollen att bana väg för Jesus genom att vara en profetröst i den tiden och förbereda människors hjärtan för att ta emot Herren. Du vet, det är som att, det är ingen här som åker rullskidor, men jag gör det. Det blir rullskidstories hela tiden, men jag är ledsen. Det börjar igen idag med. Men innan jag åker rullskidor måste jag veta vägen. Jag vet, det finns inga bromsar på det där. Det finns inga bromsar på rullskidor. Så man bara kör ut för vägar och vet man inte hur det ser ut. Då är man körd. Då fastnar man i ett hål, fastnar man på en sten och fastnar man i någonstans. Jag hade en vän förresten i Vänersborg. Han åkte rullskidor. En äldre herre var det. Äldre herrar ska inte åka rullskidor. Han åkte rullskidor samma runda jämt. En liten gångväg i stan, genom stan, och åkte ner för en backe. Och en dag så har Vägverket eller något annat bolag, man vet ju aldrig vilka det är, grävt av hela vägen. Det är kört liksom. Han kommer ner för backen. Det går inte att bromsa på rullskidor. Men det sköna är att de har faktiskt lagt igen det. Och så har de lagt helt ny asfalt. Vad tror ni händer? Alltså den ryker. Han sätter sina rullskidor där och flyger på näsa fram. Och så än idag, det kommer en liten poäng här snart, jag lovar. Alltså än idag, sen åkte jag där efteråt, så påminns jag om den där Tore. För man ser rullskidsspåren där. De är liksom där för evigade. Att åka inte på en väg du inte vet hur vägen går. Det är det jag menar någonstans. När man har med Jesus att göra. Liksom, han har jämnat vägen. Behöver veta vägen. Vad vi ska ta vägen. Annars kommer man inte fram. Tore blev bra sen. Han slog i näsan lite och sådär. Men det gick bra för honom. Men någonstans behöver veta. Förtrupperna sänds ut. Förbereder folket. Kungen kommer. Vägar måste göras raka. Allt måste förberedas. Han är där. Det här var Johannes liksom roll. Att förbereda killarnas och tjejernas, kvinnor och mäns hjärtan för Jesus. Jag tänker att det kan ju vi också göra här vänstigt. Förbereda våra hjärtan, förbereda andra människors hjärtan. Så när jag förbereder det här så vill jag göra en annan poäng av hela allt det här. Jag vet inte om man kan göra så med en text, men jag har en annat budskap i den här. Det här är liksom det vanliga budskapet. Jag skulle säga så här. Jag skulle vända på bilden och säga, kung Jesus jämnar vägen för dig. Hela tiden tänker vi att det är vi som ska vara rösten och vi ska vara den som förkunnar för alla. Men kung Jesus, det är han som har jämnat vägen. Vi gör väg för kungen, men han har jämnat vägen för dig. Han är vår förelöpare, står det. Han är den som har gått före. Det står till och med så i Hebreerbrevet 10:19. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det är Jesus som har gått före genom död in i det eviga livet och så leder han oss där på vägen. Han har öppnat vägen för dig och jämnat vägen för dig. Varje dal ska höjas, varje berg ska sänkas. Det som är krokigt ska bli rakt. Det beror på att Jesus har gjort det för oss. Varje dal ska höjas. Jag tänker, är du i en dalgång just nu? Juletid, adventstid. Är du nere i dalen? Är det som kung David skriver, jag är i dödsskuggans dal. Jag är där och vandrar, det är mörkt. Jag fruktar för mitt liv, det är tufft. Så hör man kung David säga, om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont. Ty du är med mig. Du vet, när man vandrar där i mörka dalar, då blir skuggorna stora. Och det beror på att man är vänd åt fel håll. Om du har massa skuggor och massa mörker runt dig så har du inte vänt dig mot ljuset. Jesus Kristus är världens ljus. Man vänder sig mot ljus så ser man inga skuggor. Det finns inget mörker. Om du vandrar i dödsskuggans dal i den dalgången så säger Guds ord, Jesus har liksom jämnat vägen för dig. Dalar ska höjas så att du kan gå fram där. Han leder dig och han har gått före, säger Bibeln. Varje berg ska sänkas. Alltså berg är ju ofta bilden av de där härliga stunderna i Bibeln. Det är ju på berget man gör Guds möten. I Gamla testamentet så möter de ju på berget Sinai. Vad hände där? Där kommer lagen, ja. Då får Mose ett Guds möte, så får han lagen. Horebs klippa, det är samma berg tror man. Men på berget händer det, på berget Nebo, vad hände där? Inte Nemo, det är ju någon fisk. På berget Nebo. Där får Moses så spana in i löfteslandet. På berget hela tiden möter de Gud på olika sätt. I Nya testamentet, på förklaringsberget, möter lärjungarna och ser Jesus där han förvandlas inför dem. Men jag tänker, i den här texten så har Gud på något sätt jämna väg för oss. Varje berg ska sänkas. Berget är ju också det där stora, det där omöjliga. Det ser kört ut för mig just nu, det är ju berget. Jag kan inte gå över det här berget, jag klarar inte av att gå runt det, jag orkar inte med. Det är bara ett stort berg i vägen och jag kommer inte igenom. Det är också berget i Bibeln. Förklara så. I Markus 11, ni vet när Jesus har ridit in i Jerusalem som jag pratade om för 2 veckor sedan. Så har han rensat templet och säger att detta hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Han har gjort förberett för hedningarna att få vara med i tillbedjan. Och så efteråt så säger han så här i Markus 11. Säger han så här, tro på Gud är uppmaning. Det här är alltså direkt efter. Om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Det här vågar man ju knappt citera, tala ut. Men det är Jesus som säger det. Han har rensat vägen, han har jämnat vägen. Och så säger han, om någon har ett berg i vägen, bara tala tro över det. Det ska kasta sig liksom i havet och försvinna. Jag vet att det inte sker så lätt jämt, men jag vill ju tro på ordet. I veckan här hade jag ett stort problem, faktiskt ett stort problem, tyckte jag. I mitt liv var det ett stort problem. För er var det säkert inget problem. I varje fall, detta problem pågick i några veckor. Så i fredag så började jag be för det. Det ska man göra tidigare. Men jag bad att Jesus, nu får det här brytas, nu får det lösas. En timme så var det löst. Jag har aldrig talat ut så konkret innan, jag mest gnällt över att det inte funkar. Så jag konkret i min bön och på en timme var det löst. Helt löst. Det är, och jag och min fru, jag var så här, är det bönesvar eller så? Jag, självklart som min fru, hon har mycket större tro än jag. Det är bönesvar, sa hon. Ja, okej då, det var inte slump. Ni vet hur man börjar resonera. Men jag hade ju bett och så svarar Gud. Alltså tänk dig, du är där, det är berg. Du kan tala till, inte för att du är så fantastiskt mäktig i dina ord. Men Gud faktiskt säger, du ska tala och inte tvivla i ditt hjärta så ska det ske. Vågar man tro det, citera det, tala ut det. Gör det, var konkret i din bön. Berg ska sänkas. Trösten här i Jesus, han har också makt att flytta de här bergen. Krokiga vägar ska rätas. Ibland vandrar man på krokig väg. Våra liv får fel riktning, ska jag säga. Behöver inte alltid vara medvetet. Små steg. Ett vägval, ett litet val och så börjar man gå en krokig väg bort från Jesus. Då blir det ju synd automatiskt. Men i början kanske inte är syndiga saker. Det är bara Jag tar ett beslut och så börjar jag hamna på villoväg, krokiga vägar. Och så undrar man, var är Gud nu? Han är inte långt borta. Paulus säger i Apostlagärningarna 17, han är inte långt borta från någon enda av oss. Och det säger han till hedningarna. Kan han inte vara långt borta från oss som tror? Inte från någon. Det är honom vi lever, rör oss och är till, står i samma sammanhang. Han är inte långt borta från någon av oss. Genom Jesu blod så har vägen öppnats för dig att komma tillbaks upp på vägen. Om du går krokiga vägar. Vägen har jämnats för dig. Jag vet, i Alunda området finns det många krokiga vägar. Jag har tänkt på det när man ute åker. Alla grusvägar. Det är krokigt hela tiden. Ute på landet där jag bor. Och jag har nog kört i diket. Jag försökte fundera. Jag har nog kört i diket 4 gånger i Alunda området i varje fall. En gång satt jag i diket här nere vid man kommer från rundvägen ner där. Så var det en T-korsning. Så bara, oj, det här går för fort, kände jag. Och så bara plupp, rakt fram där nere i diket. Det är T, så man bara, fjupp. Vad gör man då när man har åkt av den där krokiga vägen? Jo, då ringer man en vän som har en maskin. Och så drog han upp mig, denna vän. Och så bara åkte jag hem. Inga problem alls. Han hade liksom maskinerna och kraften för att dra mig upp ur det där. Och föra mig upp på vägen igen. Jag tänker, det är sån Jesus är. Han har kraften, han har makten, han har förmågan att ta dig från den där krokiga vägen upp på raka vägen igen. Jämna vägen för dig. Och så är du tillbaks. Det är omvändelsen och förlåtelsens väg. Sån är Gud. Krokiga vägar har rätats av Jesus. Vägen har jämnats genom Jesus Kristus och genom hans blod. Han har gått före. Dalar ska höjas, berg ska sänkas, krokiga vägar ska bli raka. Det är han som visar vägen för oss i den här tiden. Tredje och sista, mycket kort. Så läste vi från vers 5. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Herrens härlighet är något man talar om, funderar vad det är. Men det är Guds påtagliga närvaro som vi vill uppleva i juletid. Att Guds ande kommer över din familj, över dig, över församlingen. Mitt i julbordsätandet kan Herrens härlighet komma där. Jag vet inte hur det ska gå till. Det är ingen mat jag gillar, men okej. Men Guds ande kan ju komma. Härligheten kan komma över dig, din familj, i juletid. Jag talar inte om att du ska få liksom gåshud och lite rysningar i nacken. En del tror att det är Herrens här. Nu är Herrens härlighet här. Jag får gåshud och lite... Nej. Herrens härlighet är mycket större och viktigare än så. Herrens härlighet är hans närvaro i ditt liv. Det är hans shalom, liksom hans frid där du går fram. Och i ditt hem och i ditt hus. När du ber så kommer Gud. Det är mer än att det känns lite skönt i armen och så går det över när man går ut. Jag vet inte vad som händer med er när Guds ande kommer. Men det, ibland blir man ju berörd fysiskt också. Men det är starkare än så. Guds ande är där i ditt hem. Allt är nåd från Gud. Jesus ber i Johannes, och jag ska läsa den bönen. Johannes 17, det är ju för församlingen, men jag läser den. Och ber över er. Över denna jul. Här står det så här. Johannes 17, 21. Jag ber att de alla ska vara ett. För tänka vem du vill ha liksom. Det kanske är din familj det handlar om. Så som du, Fader, är i mig och jag i dig. Också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. För att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Herre, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom att du har älskat mig innan världens grund blev lagd. Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig. Och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dig, för dem. Och jag ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Det handlar om egentligen en bön om att Guds ande, Guds härlighet ska råda över församlingen. den universella kyrkan, men också över våra liv i juletid. Att du ska få uppleva Guds frid, Guds shalom, Guds härlighet när du firar jul. Trösten är här, har jag sagt idag. Det finns tröst för dig som behöver det just nu. Någon som omsluter dig och ger dig det du behöver och säger det kommer bli bra, jag är med dig. Vägen har jämnats för dig. Går du där nere i dalgången just nu, det är mörker, vänd dig till världens ljus, Jesus Kristus. Han är vägen. Har du berg framför dig, tala till berget. Kasta dig i havet och tro, tvivla inte. Gud kommer att hjälpa dig igenom. Är vägen krokig just nu, du har gått av vägar, kom tillbaks till honom. Han har makt och kraft att dra dig tillbaks. Förvandla ditt liv på nytt. Och så ber vi för varandra om Guds härlighet i juletid. Tack Herre för ditt ord Herre. Tack för Jesaja 40. Tack för dessa trösterika ord, dessa ljuvliga ord Herre. Du ser den här som behöver tröst just nu. Några här behöver verkligen ditt liksom fysisk beröring av dig som man upplever sig tröstad Herre. Det är så mycket sorg och smärta. Tack att tröst kommer först och främst från dig Jesus. Tack Herre att du är den som jämnar vägen för oss Herre. Det ser omöjligt ut ibland, det ser mörkt ut ibland, men du är världens ljus Herre. Du leder oss Herre. Herre, du har också makt att liksom krossa berget, ta bort det så att vi kan gå på jämn väg. Herre, du ser den som andra, det är krokigt, det är kämpigt, det går hit och dit Herre. Ibland i diket. Jag ber dig bara, med din kärlek drar du oss upp igen Herre. Så vi vandrar på jämn mark Herre. Och så ber jag i juletid, kommer din härlighet. Din härlighet över oss, över ditt folk, över varje familj i den här församlingen. Din härlighet Herre. I julklappsutdelande, i måltiden Herre, så låt det bli en måltid där du är mitt ibland oss Herre. Där du liksom är med oss och vi får uppleva det Jesus. Tack för en ny tid Herre. I Jesu namn. Amen.